satt i Patana Sutta. Den handlar alltså om de fyra sätten att vara uppmärksamt närvarande. Och de här talen, den här serien av tal är inspirerade av en bok av en munk som heter Anallayo. Det är hans doktors avhandling som tar upp just den här suttan i allra minsta lilla detalj. Det här har varit väldigt inspirerande för mig och för många andra lärare. För att man har inte, det är ingen tidigare som verkligen har forskat och verkligen tolkat den här suttan in i detalj på det här sättet. Så Joseph Goldstein, han har gett 46 stycken dhammatal på det här temat. Jag tänkte hålla mig till 10 så att jag går inte in fullt så mycket i detalj som han gör. Fast om man är intresserad av det så har det kommit ut en bok alldeles nyligen som just innehåller, eller det är ju redigerat förstås, men det är de här 46 dhammatalen som han höll på Forest Refuge. Så nu finns de som bok också. Men det här är, men det här blir ju som min version av det hela då. Och jag har redan pratat om 3 av de här satipatthana övningarna. Och den första handlar om kroppen, olika sätt att vara uppmärksam på kroppen, varav då andningen är grunden så att säga. Och sen den andra är vedana, som jag brukar översätta med kännandet. Vedana är ett väldigt svåröversatt ord, för vi har inget sånt begrepp på svenska egentligen. Utan det betyder att vara medveten om att känna väldigt specifika känslor. Som jag tror inte någon i västerländsk filosofi någonsin har lagt märke till. Att det finns varje gång man har kontakt med någonting. Alltså ögonen ser någonting, öronen hör någonting, man smakar någonting. Eller så. Så den allra första initiala känslan är om det är behagligt, obehagligt eller neutralt. Och sen leder detta vidare till mer komplexa känslor där man börjar identifiera vad det är och genom perception och minne och så vidare så vet man att jaha, det här är en potatis så smakar den och ser ut så här och eller här, det här är ett träd som jag ser och så vidare och så spinner det vidare. Men vedana, det handlar om den absolut första initiala känslan som sätter igång hela den andra processen så att säga. Och det, vi har ju inget ord för det. För att om man säger bara känsla, känslor, då kommer det ju inte fram att det är just precis den där primärkänslan och inte de mer utvecklade känslorna, för de kommer sen, de tillhör den tredje satipatthanan, sinnet. Och nu har vi kommit ända till den fjärde satipatthanan. Som heter mindfulness på dhamma. Och ordet dhamma har flera olika betydelser. Ofta ser man det ju med stort D. Och då, till exempel när vi säger Buddha, Sangha, Dhamma. Dhamma, Sangha, Buddha, Dhamma, Sangha. Då betyder det ju Buddhas lära. Det kan också betyda sanningen eller lagen om hur allting är, naturens lag. Men sen kan man också se dhamma med litet d och ofta då i pluralis, på engelska dhammas, dammor kanske vi skulle säga på svenska, men det låter lite konstigt så jag brukar inte göra något plural av det. Men med litet d betyder det ofta fenomen. En massa olika sorts fenomen helt enkelt. Och det finns flera olika kategorier naturligtvis av fenomen. Och just de här i den fjärde Satipatthanan, de handlar om Buddhas lära. Så det är, man kan säga att det är till viss del teori, men det sker i praktiken. Det är alltså när vi praktiserar meditation så kan vi känna igen saker som vi har läst om. Till exempel de fem hindren som är den första övningen i den här fjärde Satipatthanan, är att känna igen de fem hindren. Så där, då knyter man liksom ihop, verifierar teori och praktik genom att se, aha, det här har jag läst om och nu ser jag det i verkligheten, så att säga. Och det finns alltså fem olika dammas som man ska känna igen. Så det kommer att bli då ett dammatal för varje. Och det är de fem hindren som jag ska prata om ikväll. Sen är det de fem kanda. Och de sex sinnessfärerna. Och de sju upplysningsfaktorerna. Och de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen. Det är de grejerna som de här teorierna. Kanda, ja, det ska jag har inte tid att förklara det nu, för att det är ett dammatal i sig som kommer nästa gång. Så det här är teorier som tar direkta upplevelser, och genom det får man ju som en bekräftelse på att man är på rätt väg, att det här stämmer med verkligheten. Så de fem hindren, det är något som vi alla drabbas av och som är väldigt bra att känna igen, och som också är ganska bra att åtminstone temporärt befria sig från genom just koncentration och uppmärksam närvaro. Och det första hindret som gör sig påmint ganska ofta, det kallas för begär eller längtan efter något. Det är någonting som vi vill ha, alltså någonting som vi vill ska komma till oss. Sinnet griper efter de här sakerna. Det andra hindret är också ett slags begär, fast tvärtom kan man säga, avsky. Det är så önskan att bli av med någonting. Och det kan också visa sig som ilska, irritation och hämndgirighet. Rädsla, avundsjuka hör också till de här gruppen av avsky känslor. Och det tredje hindret är brist på energi. Det kan finnas trötthet. Eller ibland känner vi oss bara slöa, lata, oinspirerade. Och det leder till att man inte anstränger sig, utan snarare flyter bort i dagdrömmar och tankar och så. Motsatsen till det här, tröttheten, slöheten, är rastlöshet. Och det kan man ju ofta drabbas av, speciellt när ingenting speciellt verkar hända, när det är liksom tråkigt. Och det kan också visa sig som oro och ängslan. Och att sinnet hoppar från det ena skräckscenariot till det andra. Man föreställer sig en massa hemska saker som ska hända och så vidare. Det är väldigt svårt att koncentrera sig när rastlöshet är närvarande i sinnet. Och det femte hindret som kan drabba oss är tvivel. Vad är det här för något egentligen? Ska meditation vara så här? Ska det vara så här svårt? Ska det vara så här tråkigt? Men jag klarar inte av det här och alla de där tankarna. Så istället för att observera nuet så blir man involverad i en massa tankekedjor och teorier och jämförelser och så vidare. Man kan inte bestämma sig för någonting. Men Det första hindret är alltså begär. Så som vanligt, som jag har gjort tidigare, så ska jag läsa direkt ur den här suttan. Så ni får ni höra hur det låter. Det är ett ganska speciellt språk i suttorna. Och dammas har jag här översatt till dammafenomenen. Så det är de som vi ska kontemplera nu. Och hur munkar gör han för att kontemplera dammafenomenen? Han kontemplerar dammafenomenen i form av de fem hindren. Och hur gör han för att kontemplera dammafenomenen i form av de fem hindren? Om sinnliga begär är närvarande i honom vet han, det finns sinnliga begär i mig. Om sinnliga begär inte finns i honom vet han, det finns inga sinnliga begär i mig. Och han vet hur sinnliga begär kan uppstå, hur redan befintliga sinnliga begär kan tas bort och hur han kan förhindra att framtida sinnliga begär uppstår. Så det första instruktionen här är alltså att veta om och känna igen hindret begär. Det finns många olika sorters begär. Jag tänkte bara nämna några olika kategorier. De riktigt starka begären kan man kalla passioner. Det är något som man medvetet eller omedvetet har utvecklat till full styrka. Det kan handla om kärlek, romantisk kärlek, sex. Eller också samlandet av vackra saker, av musik, av kläder. Vad det nu är för någonting som man begär. Oftast trevliga saker som man absolut till varje pris vill behålla. Beroenden är också begär. Ibland sådana som man inte vill ha längre, till exempel alkohol eller drogberoende. Beroende av cigaretter. Och nu för tiden har vi även fått sockerberoende. Att man har ständigt sug efter godis. Ibland kan ju de här begären bara vara väldigt tillfälliga, flyktiga tankar som passerar snabbt och är ganska lätta att släppa. Till exempel man sitter och mediterar och tänker, det ska bli gott med en kopp te. Men det är ju bara som en så här passerande begär som man släpper ganska fort och fortsätter att mediterar igen. Annan form av begär är att vara väldigt fäst vid familj, vänner, att längta hem eller att längta bort för den delen. Det är också en sorts begär. Och man kan vara väldigt fäst vid sina åsikter, politiska eller religiösa åsikter, andra idéer, olika drömmar, fantasier man har. Eller man kan längta också och ha begär efter stillhet, efter sköna känslor i meditationen. Man kanske har upplevt det någon gång att det blev så stillsamt och skönt, jag vill ha det igen. Naturligtvis ren och skär girighet efter makt eller pengar eller inflytande. Det är också ett sinnligt begär. Och den sista kategorin som jag kan komma på är förväntningar. Man vill att något häftigt ska hända, speciellt i meditationen då förstås, eller man kan ju också ha begär efter att något otrevligt ska upphöra. Till exempel ibland man sitter och mediterar och tiden känns oändligt lång och man har ont i knäna och man bara väntar på att den där klockan ska ringa. Det är också ett begär. Så alla de här olika formerna av begäran tror jag att ni känner igen allihopa. Så det var första övningen. Nästa övning är att veta när begär är frånvarande. Så hur är sinnet utan begär? Jag ska ta ett exempel. Om vi går tillbaka till den här obekväma sittningen där man bara sitter och väntar på att klockan ska ringa. Och så äntligen, boing, så ringer den. Oh. plötsligt så får man den där friden som man inte har fått under hela sittningen. Just därför att då släpper man det där begäret. Och då kommer den här stillheten som man otåligt har väntat på. Så det är ett exempel på hur det känns. Det kan ju vara andra situationer också man upplever när man släpper något begär. Man tänker, åh, jag skulle vilja köpa den där kappan för 3000 kronor. Men sen kommer man på, ja, nej, jag behöver den inte. Det är helt onödigt. Och släpper man det begäret också ganska skönt faktiskt. Så nästa övning är att veta hur sinnliga begär kan uppstå. Så hur uppstår de egentligen? Ja, oftast beror det på att vi inte har varit uppmärksamma när de började. När den där allra första vedarna och behaglig känsla. Vi har inte varit uppmärksamma på det, utan en behaglig känsla har uppstått och vi har låtit den spinna vidare tills den är ett fullförjädrat begär, så att säga. Och det gäller ju även de andra hindren. Eller också kan det vara någon gammal vana, är också ganska vanligt. Att vi har fått för oss att det är något vi måste ha. Vi måste alltid ha kaffe klockan 3 till exempel. Ja, då uppstår ju det begäret då. Så att det är några exempel på hur begär kan uppstå. Så nästa övning är hur redan befintliga sinnliga begär kan tas bort. Så hur ska man bli av med ett begär som redan har invaderat sinnet? Ja, den första åtgärden är just det här första övningen, att identifiera hindret. Att veta att det är där och vad det är för någonting. Och en metod som väldigt ofta förekommer i suttorna, i olika berättelser om nunnor och munkar och nunnor, är ju att de säger Mara, jag ser dig. För att Mara är en sån här mytologisk figur, kan man säga, som personifierar hindren. Han försöker alltid hindra folk från att bli upplysta och få insikter. Han vill att alla ska fortsätta och begära. Han är nästan som kapitalismen faktiskt. Och stackar Mara då. Och när man då ser det här begäret, Mara, jag ser dig, då brukar han försvinna med svansen mellan benen i de här historierna. Så det är ett sätt. Att man verkligen ser det här hindret, ser begäret. Då ser man Mara som försöker locka en bort från mindfulness. Genom att framställa någonting annat som mer behagligt och önskvärt. Att vara just vara besatt av någon form av begär kan ju vara ganska stressande. Ofta i den här kulturen i synnerhet så tror man ju att det enda sättet att bli av med begär är att tillfredsställa begäret på det ena eller andra sättet. Att köpa det vi längtar efter eller att göra någonting som vi vill. Sådär. Men det är inte den enda lösningen. Ibland kan ju det vara på sin plats att man gör någonting om det är något bra man har begär efter, men ofta så är det helt onödigt, utan man kan bara helt enkelt vänta ut det där begäret tills det försvinner av sig självt. För det gör det alltid. Alla såna här känslor, när man inte föder dem hela tiden, när man inte tänker på dem och målar upp dagdrömmar om hur trevligt det skulle vara och alltihop det där. Och när man bara är mindful, så här känns det att ha begär. Då försvinner ofta begäret helt av sig självt. Så det är också ett sätt att bli av med de här redan uppståndna begären. Så den sista övningen i den här delen av suttan är då Hur kan man förhindra att framtida sinnliga begär uppstår? Ja, just när det gäller begäret efter ägodelar och sinnesnjutningar och så, så kan man reflektera över att det här begäret tar aldrig slut. När vi tillfredsställer ett begär så står det nästa på kö för att hoppa in efteråt. Det är tillfredsställelsen av att man har liksom uppfyllt ett begär är aldrig särskilt lång. Därför att nyhetens behag försvinner eller den nya saken blir smutsig och gammal eller bilen får en repa och så vidare. Så det kommer alltid något efteråt. Så att man inte har den där illusionen att får jag bara det här så kommer allting att bli bra. För så är det inte. Det blir aldrig riktigt lugnt. Utan, och dessutom en annan sak man kan reflektera över vad det gäller just prylar, ägodelar och så, det är att man inte kan ta med sig något när man dör. Och vi vet ju aldrig när vi ska dö. Det kan ske när som helst. Och då är det ju inte så stor vits att uppfylla det här moderna ordspråket att den som har mest prylar när de dör vinner. För det har man ju inte så mycket nytta av då. Så att reflektera över saker och tings förgänglighet, föränderlighet, det är ett bra sätt att förhindra framtida sinnliga begär eller åtminstone göra en mindre... Man tappar illusionerna om de här begären. De kanske kommer, men man har inte illusionen att man kommer att bli lycklig bara man tillfredsställer dem. För kan det verkligen finnas någonting som skulle kunna göra oss lyckliga för resten av livet? Det tror inte jag. Så de här metoderna att jobba med hindren... Det gäller inte bara begär utan det gäller även de andra med vissa modifikationer förstås. Så nästa hinder är avsky eller hat. Så jag läser ur suttan. Om avsky är närvarande i honom vet han, det finns avsky i mig. Om avsky inte finns i honom vet han, det finns ingen avsky i mig. Och han vet hur avsky kan uppstå, hur redan befintlig avsky kan tas bort och hur han kan förhindra att framtida avsky uppstår. Så även avsky och hat och alla rädslor, alla som hör till den gruppen, de kommer ju också många olika former. Det kan vara väldigt starkt hat eller rent fiendskap som vi känner mot någon person som verkligen har sårat oss eller skadat oss på något sätt. Och ofta då i kombination med rädsla för den här personen, om det är någon farlig person. Så ibland kan ju blotta minnet av en person vi tänker på uppväcka avsky, trots att personen är miltals bort. Vi har inte träffat dem kanske på jättelänge, så bara minnet av dem kan få oss att hata dem. Ibland ser man inte klart skillnaden mellan tankevärlden och den verkliga världen. Man tror på något sätt att minnet är verkligt. Och det är det ju på sätt och vis, men egentligen inte. För det var ju länge sedan det hände, eller i alla fall så är det redan passerat. Men vi blir arga av den här tanken och glömmer att det är en tanke och tror på något sätt att det är personen. En del människor kan faktiskt också utveckla ett sorts negativt beroende av hat, för att det ger en väldig adrenalinkick. Så det är kanske därför många av såna här unga huliganer och så, de får en kick av att slåss och så, för att det ger en väldig kick på samma gång. Man kan också känna avsky just inför olika tankar och politiska eller religiösa ideologier som nazism eller rasism eller andra där, våldsideologier av olika slag. Och sen, precis som med begär, finns det små passerande irritationer som man ganska lätt släpper. Till exempel något irriterande ljud som skär i öronen, men det passerar ju snabbt. Så de är inte så svåra att släppa. Även här har vi förväntningar. Förväntningar i det här fallet då att något negativt ska släppa, att smärta ska försvinna eller så vidare. Så på det sättet kan även förväntningar vara ett begär efter att inte ha någonting. En annan form av avsky som man ofta kan observera, speciellt på retriter av någon anledning, kanske för att man har tid, så mycket tid då, men det är det här dömande sinnet. Man irriterar sig på andra deltagare, andra människor. Vad de har på sig, hur mycket de äter, hur fort de går, hur sakta de går, om de snarkar eller alla möjliga små egenheter som folk har, kan man verkligen bli otroligt irriterad på just på retriter, den här yogi mind som vi kallar det. Så fort man ser dem så har sinnet något fördömande på lager. Så det är några olika former av avsky. Avsky och ilska kan man ofta också lätt observera i kroppen, hur det känns. När man blir arg så blir ju kroppen ofta spänd. Kanske man blir varm. Det finns ju något sådant här gammalt ordspråk, eller man brukar säga att man brinner av ilska och så vidare. Och det är ju ganska, det är inte bara bildligt, utan det är ju faktiskt rent verkligt att man kan bli het liksom. Så när man förflyttar uppmärksamheten från sinnet, när man blir irriterad och arg, så kokar ju ofta sinnet av tankar på varför gjorde de på det där sättet, och jag ska minsann säga det och det, och jag ska hämnas, och alla de här tankarna som snurrar omkring. Och vem som har skulden till det här, och det är dens fel och sådär. Om man istället vänder uppmärksamheten mot kroppen, hur kroppen känns, just det här spända, heta eller alla andra förnimmelser som uppstår, då kan man istället för att vara helt absorberad av alla arga tankar, så kan man istället observera kroppen. Det är ett sätt att få den här ilskan att pysa ut lite snabbare. Om en känsla av avsky är väldigt envis och långvarig, så kan det också vara en idé att kolla om det finns någon annan känsla under. Det kan finnas någon annan känsla som föder den här avskyn och irritationen. En vanlig sån känsla är att man känner sig liksom rättmätig. Det är en rättmätig ilska. Jag har minsann rätt att vara arg, för det är jag som har rätt i det här fallet. Jag är den förfördelade parten. Och det kan vara sant, absolut. Men vem är det egentligen som lider av de här arga tankarna? Det är jag. Inte den där personen som hade fel. De har inte ens en aning om vad jag håller på med. Så att man kan ha rätt, men man kan ändå åsamka sig själv en massa onödigt lidande genom att hela tiden hålla på det här att jag har minsann rätt att vara arg. Okej, det har man väl, men vill man vara arg? Vill man lida? Det är det man ska fråga sig. Alltså ibland kan det ju vara en stor lättnad när man ser det och kan släppa ilskan istället. Inse att det är bara jag själv som lider av det här. Man kan också komma ihåg något som Dalai Lama har sagt. Att alla människor strävar efter lycka. Det är bara det att ibland så gör de totalt fel. Den sättet att sträva efter lycka skapar istället lidande. Men det beror på ignorans. Och inte liksom, på det sättet kan man kanske se det med mer överseende. Och sen det sista och det absolut traditionella sättet att jobba med avsky, det är ju att praktisera metta. Vänlighet, hjälpsamhet, generositet. Alla såna här positiva, utveckla de positiva känslorna. Det är det traditionella sättet, det meditativa sättet. Och det är också ett sätt som förhindrar de här framtida avskyn som man pratar om. Om man praktiserar mycket metta så uppstår inte avsky så väldigt ofta eller så starkt. Så det är ett sätt att förhindra framtida avsky. Så nästa hinder är det här slöhet, trötthet, lättja. Om slöhet och lättja är närvarande i honom vet han, det finns slöhet och lättja i mig. Om slöhet och lättja inte finns i honom, vet han, det finns ingen slöhet och lättja i mig. Och han vet hur slöhet och lättja kan uppstå, hur redan befintlig slöhet och lättja kan tas bort och hur han kan förhindra framtida slöhet och lättja att uppstå. Till och med en av Buddhas allra bästa munkar, Moggallana, han satt en gång och nickade under sittningen, så Buddha frågade honom, Moggallana, min vän, är du sömnig? Ja, vördade, sa Moggallana. Då ska jag lära dig hur man kommer över sömnigheten, sa Buddha. Så då kom han med en hel massa goda råd här, hur man kan göra. Och det första rådet är det som jag också brukar säga först, för det är det mest effektiva. Att man ställer sig upp, helt enkelt. Meditera stående, meditera med ögonen öppna. Titta, man kan titta en stund på en lampa, på någonting ljust på himlen om man är ute och så vidare. Så att man får in ljus i sinnet. Det brukar man kunna pigna till av. Eller också kan man skölja ansiktet med kallt vatten. Det kan man ju inte kanske när man sitter mitt i en meditationssal, men det kan man göra sen. Eller också kan man göra gående meditation istället, om man har den möjligheten. Nästa sak är ät mindre på lunchen. För mycket mat gör en sömnig. Det här är ett bra råd på retriter. Om inte det funkar så kan man reflektera över någon intressant aspekt av Dhamma. Ibland så, om man släpper mediterandet, alltså andningen och så, och helt enkelt tillåter sig att tänka, men inte bara dagdrömma, utan tänka på något. Ja, man kan tänka till exempel på den ädla åttafaldiga vägen eller något som man känner till, de fyra ädla sanningarna. Kontemplera över det, försöka förstå det och sätta igång sinnets verksamhet. Det kan göra att man blir piggare, att som ni vet så ibland kan det vara svårt att somna på kvällen om sinnet är fullt av tankar. Och det här är samma sak, man fyller helt enkelt sinnet med tankar, men Men då speciella tankar, inte vilka tankar som helst. Men det gör att man inte somnar då. Och sen det sista hindret som Buddha sa var att massera örsnibbarna. Låter kanske konstigt, men det funkar faktiskt ibland, tycker jag i alla fall. Det finns tydligen någon sån där akupunkturpunkter eller någonting i örsnibbarna som man liksom masserar dem och drar i dem. Så kan man ibland känna att man blir lite piggare. Så långt Buddhas råd till Moggallana då. Men det finns en till aspekt av det här hindret, att det inte bara är en trötthet, utan det kan även vara det här med slöhet och lättja. På engelska kallas det ju sloth and torpor. Ganska ålderdomliga ord. Men det betyder just det här, slöhet och lättja faktiskt. Och det betyder att vi är, man är trött på saker, man orkar inte anstränga sig, man är lat helt enkelt, man har ingen lust. Så själva grundprincipen i hur man jobbar med det här hindret är ju att försöka tillföra mer energi, mer eld till den här, till processen så att säga. Ett annat sätt kan vara att verkligen anstränga sig och börja notera alla små detaljer i andningen och kroppen. Eller i omgivningen, ljuden. Man kan liksom stärka sitt intresse. Och på det sättet stärka sin energi. För det är just när man blir uttråkad som energin dalar. Men om man har provat alla de här sätten och ingenting fungerar, så kan det vara dags att man går och lägger sig och vilar. Sover en stund. Eller om man inte vill göra som en zenmästare rekommenderar, nämligen att man sitter med ett svärd under hakan. Det ska visst vara väldigt effektivt. Om man överlever. Så motsatsen till slöhet är rastlöshet. Om rastlöshet och oro är närvarande i honom, vet han. Det finns rastlöshet och oro i mig. Om rastlöshet och oro inte finns i honom, vet han. Det finns ingen rastlöshet och oro i mig. Och han vet hur rastlöshet och oro kan uppstå. Hur redan befintlig rastlöshet och oro kan tas bort. Och hur han kan förhindra att framtida rastlöshet och oro uppstår. Så det här fjärde hindret, rastlöshet, oro, ängslan, det ger ofta upphov till väldigt mycket tankar som snurrar runt i sinnet. Minnen, planer, jämförelser. Skuldkänslor, sorg, negativa förväntningar. Man får väldigt svårt att sitta stilla. Kroppen bara spritter och så vidare. Och lugnet lyser med sin frånvaro i allra högsta grad. I de här buddhistiska skrifterna så brukar det här tillståndet, de har ju oftast liknelser för allting. Och rastlöshet och oro är som en hög, torrt mjöl. Så fort det kommer ett vinddrag genom fönstret så blåser mjölet iväg åt alla håll. Men om man blandar i lite vatten och liksom gör en deg av det, då ligger mjölet kvar. Det binder mjölet. Och då, det som är det här vattnet i mjölet, det är koncentration. Så det är att bygga upp koncentration som är antidot till rastlöshet. Och därför är första åtgärden att man helt enkelt bara sitter stilla. Så stilla som möjligt och andas djupt och lugnt när man känner den här rastlösheten. Och så följer man andningen noggrant in och ut. Och det, efter ett tag så är det lugnande i sig och höjer koncentrationen. Så ofta kan rastlösheten gå bort bara med det. Och man kan också, man försöker vara så närvarande som möjligt. Gärna med ljud och sådana saker som är ganska påtagliga. Man försöker komma tillbaka till meditationsobjektet så ofta man kan. Man låter inte tankarna rusa iväg i alla de här skräckscenarierna eller inbildningarna, funderingarna, planerna och så vidare. Så man kan vara väldigt detaljerad. Men det är också viktigt att vara flexibel med den här rastlösheten. Ibland kan man, om man är för detaljerad och anstränger sig för mycket, det kan ibland göra rastlösheten värre. Och om man märker att det är så, då får man istället öppna upp, sätta på vidvinkellinsen på sinnet helt enkelt. Ge tjuren en större äng att vara på, så blir den nöjdare och försöker inte hoppa över stängslet hela tiden. Så man låter sinnet bli stort och vidsträckt. Och då är det också väldigt bra att lyssna på ljud till exempel. Eller känna hela kroppen, inte några detaljer. Lyssna på allting omkring. Helt enkelt vidga sinnet så att den här rastlösheten får lite större utrymme. Så det är två sätt att jobba med rastlöshet som är precis motsatta. Det ena är att vara väldigt detaljerad. Så för att bygga den här energin och koncentrationen. Och det andra, om inte det funkar, det är att helt enkelt göra tvärtom och öppna upp väldigt mycket. Och framförallt måste man komma ihåg också att rastlöshet också är ett sånt här sinnestillstånd som kommer och går. Utan det stannar inte hela tiden. Men endast fullt upplysta arahants är fria från rastlöshet. Det är det sista hindret som försvinner. Så att man får räkna med att man får dras med det ganska länge. Så det gäller att man lär sig att handskas med det. Det sista hindret är tvivel. Om tvivel är närvarande i honom vet han, det finns tvivel i mig. Om tvivel inte finns i honom vet han, det finns inget tvivel i mig. Och han vet hur tvivel kan uppstå, hur redan befintligt tvivel kan tas bort. Och hur han kan förhindra att framtida tvivel uppstår. Så vad det gäller tvivel så är det ju egentligen en relevant, bra känsla som gör att man inte går på vad tokigheter som helst. Och Buddha i Kalama Sutta till exempel säger ju det, att man ska inte, blind tro är ingenting som man uppmuntrar i buddhismen, utan det är något som man måste verifiera för sig själv, se om det funkar, om det är bra för en själv och andra. Då kan man liksom ta det till sig. Men tvivel kan ju också leda till att man inte ger meditationen till exempel en chans. Därför att istället för att observera nuet så blir man helt upptagen i att jämföra olika saker, liksom involverad i sina egna teoretiska funderingar. Och då kan man inte bestämma sig för någonting. Man kommer inte vidare. Så man kan tvivla på att om meditationen fungerar. Om lärde Buddha verkligen ut det här. Det är många som fastnar i de liksom teoretiska jämförelserna hit och dit. Kanske någon annan teknik är bättre. Kanske jag skulle ägna mig åt tibetansk buddhism istället. Kanske det är en snabbare väg till att bli upplyst, eller ja, alla såna här funderingar. Så man kan tvivla på sig själv också. Det här är säkert jättebra, men inte för mig. Jag klarar inte av det här. Jag kan inte sitta stilla och koncentrera mig liksom. Man kan tvivla på lärarna. kanske inte verkar speciellt upplysta. Kan de verkligen lära ut det här, kan man undra. Så tvivel kan vara rätt svårt att jobba med ibland. Eftersom det är väldigt lätt att man identifierar sig med tvivel. Tvivel kan ofta klä ut sig till visdom också. Så man tror att det är något väldigt klokt man håller på med. Man glömmer bort att även tvivel är bara en sån här passerande sinnestillstånd. Det är inte, vi behöver inte identifiera oss med det heller. Det är tankar som kommer och försvinner. Man kan iaktta tvivlets mönster, hur det liksom försöker ta över sinnet och älta saker hela tiden. Man tror att det här ältandet ska leda fram till förståelse. Men verklig förståelse, den kommer ju inte av ältande, utan den kommer ju genom den här intuitiva närvaron i nuet, då man verkligen ser vad som händer. Så ytterligare ett sätt att ta itu med tvivel, det är ju också att kanske läsa någon inspirerande bok, slå upp på nätet vad det nu var för någonting man undrade över, eller fråga någon lärare eller någon vän, diskutera saken med någon och så vidare. Så kan man ju få nya aspekter på saken. Ibland kan ju tvivel vara helt befogat. Vi upptäcker att ja, men det här var ju helt galet. Det tror jag helt enkelt inte på. Och då får man ju ta ställning till hur man ska göra då, om man ska sluta med den här aktiviteten eller inte. Men det är ju alltid bra att testa först. Och tvivel, det är också något som kommer att uppkomma då och då, ända tills man blir sotapanna, det vill säga första stadiet av upplysning. Då, det är då tvivel upphör. Tvivel på Dhamma, tvivel på Buddha, tvivel på Sangha upphör då. Så att det bästa sättet att förhindra framtida tvivel att uppstå, det är alltså att uppnå första stadiet av upplysning. Då kan man vara säker på att de försvinner. Alla hindren, begär, avsky, trötthet, rastlöshet och tvivel, är något som drabbar alla. De är besvärliga gäster som hälsar på ofta. Jag kommer alltid att tänka på det här. Jag vet inte om ni har nog gamla hört den här Martin Ljung. Ester! Vi är här nu! Den här sketchen. Besvärliga gäster. Hindren är lite som Ester. Så att hindren har gjort sig hemmastadda. De gör sig så hemmastadda att vi inte alltid lägger märke till dem helt enkelt. Att vi märker inte att de är där. Vi tror att de bor där. Så det viktigaste är just det här att bli medveten om dem. Att veta att det är ett hinder som är på besök helt enkelt. Så genom att inte genast identifiera oss med det här hindret och tro att vi äger det, så att säga, tro att jag är girig, jag har avsky och så vidare, kan vi se till att de inte känner sig så hemma längre, utan att de lämnar oss i fred tidigare. Därför att anledningen att de heter hinder är ju just för att de hindrar oss i vår koncentrationsutövning och meditationsträning. Men det är viktigt att komma ihåg att man kan inte bekämpa hindren med mer avsky och fördömande av dem. För det lägger man bara hinder på hinder, så att säga. Utan man bekämpar dem bäst just genom att bara se dem, veta vad de är och se hur de påverkar oss. Och se vilka mönster, psykiska mönster vi har. Och just det här att förstå att de är föränderliga. Att de kommer och går som alla andra sinnestillstånd. Vi måste inte ta dem på så blodigt allvar som vi oftast gör. De är bara tankar i sinnet som passerar som molnen på himlen. Så i slutet av varje instruktion i Satipatthana Sutta kommer den så kallade refrängen. På detta sätt, med avseende på dhammafenomenen, kontemplerar han dhammafenomenen invändigt och han kontemplerar dhammafenomenen utvändigt. Eller han kontemplerar dhammafenomenen både invändigt och utvändigt. Han kontemplerar hur dhammafenomenen uppstår. Eller han kontemplerar hur dhammafenomenen upphör. Eller han kontemplerar hur dhammafenomenen både uppstår och upphör. Eller han etablerar uppmärksamhet på att det finns dhammafenomen. I den utsträckning som krävs för klar vetskap och kontinuerlig uppmärksamhet. Och han lever oberoende utan att klamra sig fast vid något här i världen. På detta sätt, med avseende på dhammafenomen, kontemplerar han dhammafenomen i form av de fem hindren. Så man kan alltså vara uppmärksam på hindren både hos sig själv och hos andra, det vill säga invändigt, utvändigt, internt, externt. Man kontemplerar deras uppkomst, föränderlighet, man vet när de upphör. När begär eller avsky, slöhet, rastlöshet eller tvivel är närvarande i sinnet behöver man inte klamra sig fast vid någonting, vid dem liksom. Man behöver inte klamra sig fast vid någonting här i världen utan man kan leva i frihet från de här hindren som stör våran koncentration och vår mindfulness. Ska vi sitta några minuter innan vi slutar? Det är bara 4 minuter kvar.